Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Hennes tes var att vi människor styrs av fyra signalsubstanser. Så dopamin och testosteron, serotonin och rimligtvis oxytocin.
En av de musikaler som ligger mig allra varmast om hjärtat är Kristina från Duvemåla. Med musik av Benny Andersson och texter av Björn Ulveus. Och i den så får vi följa den starka kärleken mellan Karl-Oskar och Kristina. Hämtade Ville Mobergs romansvit som inleddes med boken Utvandrarna. När det står klart att Karl-Oskar får ta över gården innebär det också att han och Kristina nu kan ta sin ungdomsförälskelse till nästa steg genom att etablera sig som gifta. Och snart, ja snart kommer barnen i stridström. Den fysiska attraktionen mellan dem är så stark att det så småningom kommer kosta henne livet. Trots att de förmanas att hålla sig från varandra eftersom en graviditet kan få förödande konsekvenser för henne, så klarar de inte det. Det här anar man faktiskt redan i inledningen i Min lust till dig, där texten vittnar om hur de rör sig från förälskelsens kyssar och smek till åtråns hettande andedräkt. Kristina sjunger om det här i henne ryms en längtan som värker inombords. Men också om hur hon redan är säker på att hon i Karl-Oskar mött den livslånga kärleken.
Min man, du blir min man till slut. Som jag så länge viskat för mitt inre. Vi ska vara tillsammans när dag läggs till dag. För dit du går, går också jag. Här i mitt öra rymmer samma längtan som verkar i mig. Min kropp, min själ har lust till dig.
Det var förstås Helen Sjöholm som sjöng i den här inspelningen från 2007. Och du hittar länk till den i anteckningarna för att den är så vacker. När jag gifte mig och på danskt vis höll tal till min fru vid middagen så avslutade jag faktiskt med en av de där textraderna du hörde. Vi ska vara tillsammans när dag läggs till dag, för dit du går, går också jag. Men i dagens avsnitt ska vi fokusera på en av de andra textraderna. Min kropp, min själ har lust till dig, sjunger Kristina. Och den känslan tror jag nog att vi alla kan känna igen oss i. Men om vi ska se lite mer sakligt på saken, och som en av Sveriges största vetenskapspoddar är det väl lämpligt, så är det intressant att ta en av världens mest besjungna teman och betrakta det ur ett annat perspektiv. Lust, förälskelse, kärlek. Ja, hur funkar det rent kemiskt? Ingen är väl bättre på att svara på den frågan än Ulf Ellervik. Han är nämligen professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Han är ledamot av Kungliga vetenskapsakademin och känd från bland annat Fråga Lund i SVT. Dessutom är han författare till flera intressanta böcker om kemi som just är mycket roligare än vad just epitetet kemibok kan låta som. Det här, ja, det blev ett samtal om mänsklig lust och manlig kåthet, om passionerad lockelse och livslånga tjocka band mellan människor. Och därmed också om livet självt. Och allt ur ett kemiskt perspektiv. Innan vi börjar, om du inte redan följer Perspektiv, passa på att följa på den nu för att inte missa att lära dig om ämnen i kommande avsnitt och därmed plussa på din allmänbildning. Som alltid når du mig via perspektiv@vadvivet.se med tips på gäster eller förslag på ämnen som du är lite nyfiken på och skulle vilja ha andra perspektiv på. perspektiv@vadvivet.se. Och med detta är det dags för Ulf Ellervik. Vad är liksom lust ur en kemists perspektiv?
Ja, alltså om man delar in kärlek i lite olika stadier så brukar man säga då kommer ju lusten först. Det är det enklaste av alla de här, av allt det vi bakar ihop i begreppet kärlek. Och det är viktigt att vi tar det från början, det där att vi har en massa, vad ska vi beskriva det som? Missuppfattningar kanske, som vi hela tiden säger. Och så säger vi någonting som till exempel att vi kommer att vara förälskade för evigt. Och det kommer vi inte vara liksom. Och varför då? Varför säger vi allt det här? Jo, det är ju just för att vi bakar in minst tre helt olika delar av det här i samma koncept och tror att det är samma sak. Och det är det ju verkligen inte. Och som vi börjar då med lust så är det den absolut enklaste delen av det här. Och lust, det är ju helt enkelt sexuell attraktion till någon. Och det kan ju vara vem som helst och när som helst och hur många som helst. Här, liksom, här finns ju inga begränsningar egentligen. I alla fall inte ur ett kemiskt eller neurokemiskt perspektiv. Sen lägger vi såklart en social kontext på det här som gör det mycket mer komplicerat. Men det är en annan sak. Så rent kemiskt så kan vi liksom känna lust till vem som helst. I princip vem som helst. Sen är ju klart att vi har massa checkboxar i huvudet. Vad är det som vi attraheras av? Men det är ju inte kemi, utan det är psykologi och det är ingenting som jag kan hjälpa till med. Utan där får man ju själv lista ut vilka är mina checkboxar. Och det är olika från person till person. Vad är det jag går igång på?
Nej, men jag tror också att liksom den där instinkten om det har man ju hört talas om. Inte minst liksom har man varit ute och föreläst på olika kursgårdar så har man ju fått se liksom konferensknullandet på nära håll. Och det argumenteras ju ofta som att ja, men jag kände någonting och då måste jag liksom agera på det. Det har man ju också hört folk som argumenterat för det, för till och med liksom skilsmässa. Så, men jag kände ju en omedelbar attraktion. Och då får ju, och jag har ju bara läst gymnasiekemi, men jag kan säga att ja, fast det är liksom olika saker. Nu använder du något fakta för att argumentera på ett område som du har rätt lite täckning för. Men vi blir ju så oerhört uppfyllda av det här. Vad är det liksom som händer då? Vilka, det är väl hormonerna som är här och stökar?
Ja, så här är det. Jag menar, vi har ju ett belöningssystem i våra hjärnor. Och det här belöningssystemet styr ju allting. För att det här syftar ju till två saker. Det syftar till att vi ska överleva och det syftar till att vi ska sprida våra gener. Och allting vi gör som uppfyller någon av de här två kommer ju få en belöning för. Och sen så har ju vi människor lyckats koppla in en massa andra saker på det här systemet. Så vi kan få det här belöningssystemet att vi kan njuta av en väldigt massa andra saker också. Och det är ju härligt som kanske inte så där omedelbart självklart varför det här gynnar vår överlevnad. Men samtidigt så det finns där och vi kan använda det här, vi kan tappa av det. Och belöningssystemet funkar ju som så att vi sätter ju någon form av ribba, skulle vi kunna beskriva det för, här uppe. Hit vill vi nå. Och sen kan det ju handla om vad som helst. Men, och sen kommer vi sträva efter att nå det här målet. Och i det strävet får vi små doser av dopamin som liksom hjälper oss att fokusera på det här målet. Och sen när vi väl uppnår det här målet, ja, men då frigörs det ju stora mängder dopamin som ger oss en, ja, det kopplas vidare till andra signalsubstanser, frigörs opioider och allt möjligt i, eller morfiner av olika slag, morfinliknande ämnen i hjärnan.
Så dopaminer, är det liksom en morfinsubstans eller hur? Är det samma liksom familj?
Nej, utan dopamin är ju en del av vårt belöningssystem som liksom hjälper oss att sträva och det hjälper vår inlärning. Det är ju egentligen inte den som i sig ger den här njutningskänslan. Utan det kopplas till andra delar av hjärnan och där frigörs andra system. Opioidreceptorer och liknande som liksom gör att vi får den här lyckokänslan eller den här väldigt, väldigt kraftiga belöningen som vi kan känna. Och den här är ju osedvanligt stor när det gäller sex. Så den här enorma njutningskänslan som vi får av sex, den finns ju där såklart för att vi ska sprida våra gener, självklart. Det är liksom det som systemet bygger på.
Och det är därför som attraktionen, vad den nu baseras på, alltså själva attraktionen är olika preferenser, men hur attraktionen funkar är likadant. Liksom, när man,
det är oerhört snarlikt. Och jag tror inte man kommer hitta jättestora skillnader när man går ner på subgrupper, utan vi människor, vi är väldigt lika vad gäller vårt belöningssystem.
Just det. Vi har ju alltså de här två stora kända könshormonerna, testosteron och östrogen. Och testosteron reglerar så att säga liksom att låga nivåer gör oss ointresserade av sex och höga nivåer kan öka lusten. Men, och det som jag har läst på, det har jag inte fattat innan att liksom testosteron bildas i testiklarna hos män och äggstockarna hos kvinnor. Men att liksom, vilket ju bara det visar att liksom det inte bara är män som har det ena och kvinnor har det andra. Men hur ser man på det idag? Pratar man fortfarande om det som manligt och kvinnligt? Eller liksom, för det är ju problematiskt för att använda ett modernt ord. Det ger inte hela bilden.
Nej, jag håller helt med dig. Och framförallt så säger man manligt könshormon, så säger man testosteron. Och då på något sätt, det blir lite märkligt. För jag menar, testosteron, visst är det så att det absolut bildas i testiklarna. Men man ska också komma ihåg att det omvandlas i kroppen hos män till östrogener. Och på samma sätt hos kvinnor så bildas östrogen såklart. Men det omvandlas också till testosteron. Så både män och kvinnor har ju både testosteron och östrogener. Och det här är någonting som vi inte alltid tänker på. Det här är jätteviktigt. Men de har andra funktioner också. Testosteron bygger muskler. Östrogener bygger ben. Så att det här är, de har ju andra funktioner dessutom. Och både män och kvinnor behöver testosteron för att kunna känna lust.
Just det. Men den nivån, de varierar ju både genom livet och i stunden då. Om vi nu fortfarande håller oss i liksom lustfasen, så kan de, då kan det uppenbarligen ökas ganska snabbt.
Så är det. Och man brukar rent generellt säga att män har ungefär 10 gånger mer testosteron än vad kvinnor har. Men kvinnor är mycket mer känsliga för det. Så effekten blir väldigt snarlik. Men sen finns det ju en väldigt stor variation, både på individnivå, över tid i livet och, precis som du säger, även beroende på vad som faktiskt händer just nu. Så att det här är jätteviktigt.
Men hur funkar liksom kåtheten då? Är det liksom att det då snabbbildas testosteron eller aktiveras det? Eller?
Ja, det här är en svår fråga. Om vi vänder på det, om man vill ha en riktigt bra dejt, då skulle man kunna tänka att då vill man ju ha höga mängder testosteron. Det är ju, vore ju rimligt liksom. Då är båda liksom mer på. Då ska man ju absolut inte gå och ta en kaffe någonstans liksom och prata. Det blir inga testosteronmängder av. Så vill man utöka sina testosteronmängder, då är det bättre vad vet jag, att spela tennis till exempel eller någon annan riktigt tävlingsinriktad sport. För då frigörs det testosteroner.
Ja, så just det finns depåer som frigörs och då gäller det att liksom hitta rätt aktivitet för det. Sen, en annan fråga jag hade var också liksom hur, alltså testosteronhalten den varierar ju. Du och jag är mitt i livet, då sjunker testosteronnivåerna hos oss och sen kan det vara att vi börjar på olika nivåer eller så här liksom. Men hur funkar det? Alltså vad är det som påverkar den här minskade sexualdriften? Man kan tänka ur ett evolutionärt perspektiv så är vi utkänta kärl, vi behövs inte längre. Samtidigt är vi människor väldigt speciella på så sätt att vi har liksom en livslång parningscykel kan man inte säga. Efter könsmognaden så fortsätter vi bara.
Ja, och det är unikt. Det är otroligt få djur som, jag menar, de flesta har ju väldigt distinkta parningsperioder på året. Det kan vara ett antal perioder per år eller bara en period per år. Men medan vi är sexuellt aktiva jämt och faktiskt hela livet. Och det är ju rätt unikt. Men precis, sen varierar nivåerna. Man har ju testat, framförallt så kan man skriva ut testosteron. Jag tror inte jag sett någon studie på män, men på kvinnor så kan man ju definitivt skriva ut testosteron för att få ökad sexlust. Ja. Och det har gott resultat.
Så det innebär att alltså, hos djur finns det tydligen en årlig cykel eller flera gånger bort som där alltså, könshormonerna varierar och det är det som blir perioder av brunst. Förstår jag det rätt då?
Ja, precis. Sen kan det ju variera. De flesta, det är ju ofta är det ju att djurhonor har perioder av brunst. Men sen till exempel elefanter, där har ju hanar, de kommer ju något som heter must. Där de går in i en extremt sexuell aktiv period då, där testosteronnivåerna liksom är skyhöga. Och elefanter i must är fullständigt livsfarliga liksom.
Ja, precis, det är någonting i bakhuvudet man har hört någon gång att liksom, ja, men nu är det där, då får vi hålla oss inne. Och jag var någon gång i Sydafrika tror jag, där det var ett elefanter i något reservat. Och när vi kom dit hade man precis byggt upp den stugan vi skulle bo i. Och då, men varför det? Nej, men elefanten, hanarna var ju typ brunstiga i höstas. Och därför får ni en ny stuga nu. Förstod man? för dem var det här, för dem var det helt krävsligt förklaringen när jag förstod liksom den där kopplingen. Men tydligen hade han varit liksom förstört alltihop helt enkelt.
Ja, nej, det finns många historier om elefanthanar som. Och det är klart att går nu en elefanthan i must och har den här extrema testosteronnivåerna, då kommer ju hanar som inte är must kommer garanterat hålla sig borta.
Vilket också får man att tänka på att vi pratar om det här med bärsärkagång och det finns någon grupp som kallas för bärsärk och sånt. Det är ju egentligen inte alls hormoner då, för eftersom det är folk som bara är stökiga konstant.
Ja, nej, men sen samtidigt hänger ihop. Jag menar, det är ju samtidigt, min gissning är ju om du skulle vara i krig så skulle du rimligtvis frigöra väldigt stora nivåer testosteron. Eftersom det är ju den extrema situationen där du utsätts för extrem fara, verkligen.
Ja, och då skjuter du testosteronen upp.
Ja.
Ja, det kan ju vara en bakgrund till att det sker mycket fruktansvärda saker i krig också.
En av många, ja.
Men hur förändras, alltså när vi blir förälskade, jag vet att du skrev i din bok om en studie i Italien, där det var 24 män och 24 kvinnor som ingick. Och då var de här singlarna så ville man titta på som hur såg hormonnivåerna ut. Och där kunde också forskarna konstatera att de förälskade 40% högre nivåer av stresshormonet kortisol. Med andra ordet, den förälskade är alltid oroad om känslorna verkligen är besvarade.
Precis.
Det är ju otroligt intressant. Och det är väl återigen det där med hur hormoner hänger ihop och drar med varandra. Liksom.
Absolut, och så är det också signalsubstanser i hjärnan. Det hänger ju väldigt mycket samman när vi blir förälskade och har den här extrema fokus på en individ. Och framförallt om, vi då, om det ännu inte är besvarat eller att det är osäkert, då går ju det så triggar det här systemet dig väldigt mycket på att fortsätta försöka, söka, ta dig framåt, anstränga dig. Men samtidigt så går ju noradrenalin upp väldigt kraftigt i hjärnan, vilket gör att det blir massa andra reaktioner som att hjärtat bankar och det hettar i ansiktet och vi är allmänt stressade liksom. Så att det är en otroligt stressfylld situation att söka kärlek.
Just det, så jag menar, lusten är då inte stressfylld på det sättet, utan det blir man övermannad med den känslan. Och sen så vid förälskelse så kommer liksom då inledande testosteronnivåerna, de jämnas ut så småningom.
Precis, och det är ju en väldigt, väldigt stressad, just den här, är detta ömsesidigt? Och det är ju en väldigt sökande period. Sen samtidigt, när du väl kommer över den här och inser att båda i den här relationen faktiskt vill samma sak, så blir det extremt kraftfullt.
Testosteron är kopplat till god sömn. Alltså om du hade bra nivåer av testosteron så sover du bättre. Och testosteron varierar ju också under natten, och det är det som kan då ge helt enkelt morgonerektion. Och sen var det hönan och ägget, men många småbarnsföräldrar tycker att de sover dåligt, och då kanske sexlusten också blir lite mindre.
Absolut. Sen är det ju, jag menar, småbarnsperioden är ju jobbigt, du är ju på en väldigt hög stressnivå. Då skjuter ju själva lusten, går ju tillbaka såklart. Där du fokuserar på en sak i taget.
Verkligen många olika. Liksom. Och sen hade vi liksom det jag trodde en felaktig bild av uppenbarligen. Det var att jag tänkte mig att Viagra, som ju blivit relativt populärt, att det hade någonting med testosteron att göra. Men det visade sig när jag läste en bok att sanningen var mycket mer intressant än så.
Ja, visst är den. Det är ju så här att Viagra utvecklades som en hjärtmedicin. För att blodflödet i bland annat kranskärlen, alltså kärl runt hjärtat, styrs av en receptor som reagerar på en substans som heter cyklisk GMP. Och då utvecklar man en substans som skulle hämma det enzym som bryter ner cyklisk GMP. Och då skulle man alltså tekniskt sett få ett bättre blodflöde. Nu är det så här att en erektion bygger också på ett ökat blodflöde. Så när man blir upphetsad så frigörs det en otroligt märklig signalsubstans som heter kväveoxid, NO. Otroligt liten molekyl. Om den finns i luften runt omkring så är den giftig. Men den är också en signalsubstans på rätt ställe. När vi känner lust så frigörs det kväveoxid. Den i sin tur gör att det kommer cyklisk GMP. Den i sin tur gör att det öppnas blodkärl in i penis. Och sen så liksom kommer det in blod och sen har vi en erektion. Hur kopplar det här till den här hjärtmedicinen då? Ja, man testar ju såklart den här hjärtmedicinen. Och i fas 1-tester så testar man helt enkelt säkerhet först. Och då testar man på friska frivilliga. Och i det här fallet var det en grupp brandmän av någon anledning som fick testa det här. Och man hittar ju inga särskilda toxiska bieffekter, men det var väldigt många av de här brandmännen som indikerar att de hade fått otroligt kraftiga erektioner. Och det finns ju en logik i det. Mm. Man skippar ju snabbt den där hjärtmedicindelen och sen så blir det Viagra istället, och den har de tjänat otroliga pengar på.
Vad substans de testade, var den verksam mot, liksom, mot hjärtat på något sätt? Eller?
Jag vet faktiskt inte, för jag tror inte den där forskningen fullföljdes. Jag har inte, i alla fall inte sett några studier på det, så att jag har väldigt svårt att tänka mig att man fullföljer en hjärtmedicin där bieffekten är kraftig erektion, för det kommer ju inte heller vara bra. Så att jag tvivlar på att den gick vidare.
Ja, man bara, i fas 1 inser man att det här är en helt annan grej. Liksom.
Det är en annan och en kul effekt, minst sagt. Så att för kvinnor vet mycket, mycket mindre. Men man tror att kväveoxider är en signalsubstans även i vagina. Så att, men det är mindre forskning, som alltid, tyvärr.
Just det, alltid mindre forskning på kvinnor. Och just eftersom så mycket kopplat till, liksom, menar, vi har falloskomplex, och plötsligt fanns det en liten blå tablett. Det ska väl också säga att det är en del av succén, var, förutom att det är en kanonprodukt så att säga. Så var det också, det var väl ändå som vad jag minns i alla fall, som de första tabletterna som jag såg på bild, som uppenbarligen inte var de här liksom kapslarna, utan hade man som också en egen form och man med en egen färg, och det var väldigt så...
En genial marknadsföring.
Ja.
Det går inte att säga något annat.
Bortsett från kemin så tror jag att liksom man i princip skulle kunna sälja sockerpiller och det hade gått kanon.
Inte omöjligt, inte omöjligt. Man ska inte underskatta placeboeffekten.
Nej, vi tillmötte ett helt avsnitt om det. Mycket fascinerande, inte minst placebo-kirurgi tycker jag var särskilt kul.
Ja, jag har läst en jättespännande studie om placebo-akupunktur.
Jättekul. Det är då avsnitt 103 som för övrigt handlade om placeboeffekten. Men låt oss ta då, nu är vi inne på nästa fas som är helt enkelt förälskelsefasen. Och varför blir man så fixerad vid någon man är kär i?
Ja, och då när vi blir förälskade, då händer ju grejer i hjärnan, minst sagt. Vi har, vad kan vi ha, 20-30-tal signalsubstanser i hjärnan. Det är olika typer av hjärnceller som kopplas ihop på olika sätt. Och sen använder de ju neurotransmittorer, det vill säga kemiska budbärare mellan sig. För att öka och minska aktiviteten i olika delar av hjärnan. Och de tre viktigaste vid en förälskelse, det är dopaminet, som vi pratat om tidigare. Som står för det här belöningssystemet. Sen har vi även noradrenalin som är kopplat till det här. Och här kommer många av de här fysiologiska effekterna vi kan känna när vi är förälskade. Men så kommer också serotonin. Och serotonin är en lite intressant signalsubstans. Den är ju hämmande. Den tar tillbaka saker och ting. Men vid en förälskelse så sjunker den här kraftigt. Och det här gör ju att du blir väldigt, väldigt fokuserad på en enda person. De allra flesta personer kan bara vara förälskade i en annan person åt gången. Klart det alltid finns undantag, jag menar det, vi har ett otroligt brett spann och vi pratar individer. Men de allra flesta människor, normalfallet är liksom att du bara kan vara förälskad i en person åt gången. Du är extremt fokuserad på den personen.
Det här är väldigt spännande, för det är ju serotoninet då som är inne här och stökar. Och du säger att omdömet fördunklas. Är det det här som utvecklas också sent? För vi pratar ju om att liksom konsekvenstänket hos människan utvecklas betydligt senare än man tror. Det är därför som tonåringar och unga vuxna är liksom orimliga.
Jag menar, absolut. Man säger idag säger de flesta att hjärnan är klar vid 25 års ålder ungefär. Det är ju liksom längst fram som där du har just konsekvenstänkande och impulskontroll framför allt. Det är ju den som är klar sist.
Ja, men samtidigt, för jag menar, då tänker man, men då kanske det utvecklas sist. Men serotoninet måste ju vara det, eftersom vi har tonårsförälskelsen också. Det är ju verkligen den. Absolut, med den totala den är, fixeringen.
Den är där. Det, när vi pratar hjärnan, det är ju mer sådana här grejer som folk som så här, hoppar från 20 meters höjder och sånt där. Ja. I vatten och andra galna sådana här saker. Det är ju få som gör det efter 25.
Just det, men precis. Och, så är det, och det har ju inte kopplat då till heller kärleken, utan det är bara att man hittar på random shit. Men det är så intressant det där med att omdömet kring den personen som är ens föremål för denna förälskelse, det blir ju det som då, detta omdöme som fördunklas. Men vi kan liksom fortfarande köra bil.
Det finns inga fel hos den man är förälskad i. Det är absolut ingenting. Men du kan ju inte prata någon ur en förälskelse. Nej. Utan om vi runt omkring tycker att de beter sig jättefånigt och man säger till, jag menar, det finns inte, du kan inte ens förklara det liksom. Bara koppla bort den typen av kunskap, så att, för att du har fullständigt fokus på en person. Och det är ju härligt, det är så det ska vara liksom. Det är oerhört effektivt ur ett evolutionärt perspektiv, eller hur?
Verkligen, jag kan tänka att det måste finnas någon parallell här också till liksom när människor blir, jag lärde mig någon gång att människor som är verkar vettiga och som plötsligt blir de dumma i huvudet, de är nästan alltid rädda för något. Ja, de kan vara då vara kära också. Men det blir det här liksom väldigt mycket kapacitet som liksom går till en sak.
Ja, och jag menar, det verkar ju som att nu är det alltid svårt att överföra mänskliga känslor på djur. Men samtidigt så är vi ju allihopa biologiska individer och det är klart att samma system finns i de flesta djurarter, åtminstone i däggdjur. Så att, och de flesta djur verkar ju ha förälskelseperioder. Det är bara att de är mycket, mycket kortare.
Ja, hur korta är de då?
Ja, alltså det där är ju lite olika. Man pratar om lite, elefanter har några dagar. Hundar är ganska långa. Man kan nog prata om månader alltså. Fåglar pratar man minuter. Så att, men du har ändå en period där du är väldigt, väldigt nära en annan individ. Men vi har ju fått extremt lång.
Och för hur lång är vår då?
Man brukar säga mellan 1 och 2 år. Ungefär. För de allra flesta. Och det där är inte så konstigt. Det är ju belöningssystemet igen. Belöningssystemet kräver ju hela tiden att det dyker upp nya saker. Det är ju det som är det roliga. Jag brukar ha det exemplet med den första klunken öl.
Ja.
Den är ju fantastiskt god, eller hur?
Ja, jag anar vad det här är på väg. Ja.
du går och längtar en varm dag efter en iskall öl. Och så kommer den, du tar en klunk och det är så fruktansvärt gott. Men den andra klunken är ju inte lika god. Och jag menar, rent kemiskt kommer den vara precis exakt likadan. Men din hjärna kräver nu att den är ännu lite bättre för att du ska få den här belöningen.
Så att när jag får min första kalla öl och sen avtar den snabbt, vad jag upplever då är helt enkelt en slags fågelförälskelse.
Ja, men eller snarare som så att det inte är tillräckligt för nyhetsvärde i det. För att nästa, det finns ju en anledning till att vi gillar avsmakningsmenyer på restauranger. Du får ju nyheter hela tiden. Det är klart att varje rätt kommer uppfattas som mycket, mycket bättre. Det är något nytt hela tiden. I en förälskelse, vad händer där då? Jo, men du träffar en ny människa. Allt är ju nytt. Mm. Och du ska utforska alla delar. Då menar vi både kroppsligt men också hur olika ämnen, som samtalsämnen, vad gillar man olika saker, måste jämföra allting. Varje dag dyker upp nyheter. Men det här kommer ju klinga av och det brukar ta någonstans mellan 1 och 2 år tills man liksom har utforskat de flesta möjligheter.
Just det, och sen säger man att nej Ulf, nu är det din tur att faktiskt ta och hänga upp disktrasan.
Exakt. Och alla de här, jag menar, vi har ju allihopa fel. Inom citationstecken, saker och ting som andra människor tycker att vi gör på ett felaktigt sätt. Och de här finns ju inte under förälskelsefasen, de är ju helt borta. Det finns inget sånt möjligt att se de här. Och sen dyker de upp, varför har du inte gjort det här? Men det har alltid varit så, det är bara att du inte sett det liksom. Så börjar dyka upp fler och fler sådana här saker som du retar dig på kanske.
Ja, men precis. Det är roligt att tänka på det just som att det är olika signalsubstanser som förändrar sin nivå snarare än att det är liksom ett förändrat beteende i sig.
Det är det ju inte, utan man är ju bara tillbaka till normalläget.
Ja, alltså noradrenalin, finns det någon koppling här till adrenalin? Det låter ju lite lika.
Ja, de är två besläktare. Att de har det är att de kemiskt sett är ganska lika. De är ju båda två i det här fight or flight-systemet på olika sätt. Men några adrenalin är den vi har i hjärnan. Adrenalin är en som ofta sitter i stora delar av kroppen.
Men det är också lite synd om oss människor att det här med att veta om någon är förälskad i en är ju svårt. Vi håller ju på och ägnar oerhört mycket tid åt detta. Det är ju verkligen bokstavligt talat av detta som stoff som romaner skrivs. Men i hur funkar, alltså i djurvärlden känns det inte som att det är lika komplicerat.
Nej, och här pratar jag om signalering. Och vi signalerar ju hela tiden på olika sätt. Ta en sån sak, vad är vi absolut bäst på att signalera? Jo, men ansiktsuttryck. Vi kan ju läsa av människor direkt och se om de är glada, ledsna, arga. Och det är jätteviktiga signaler. Det är superviktigt för oss att kunna läsa av det här. Och så kommer det sin förälskelse. Där har vi inga signaler, det är helt obegripligt. Varför har vi inte ett ansiktsuttryck för förälskelse?
Man kan ju förstå att hjärtemojin har blivit... Alltså för hela emoji är ju ett signalsystem. Jag har börjat använda betydligt mer emojis än vad jag gjorde tidigare. Och även på vad vi vet när vi skriver liksom instruerande texter kör vi ganska mycket med emojis. Och det känns jättefjantigt först. Och sen plötsligt förstår man att det här är oerhört effektivt. Alltså att ersätta vissa ord med liksom en bild gör att också läsaren känner, ja men jag fattar. Alltså det blir också en dubbelbekräftelse av det. Jag förstår inte bara, jag förstår verkligen. Det är en rebus, gud vad kul. Men så därför blir det ju liksom, det kan jag tänka mig att de där emojisarna i dessa textmeddelanden som ju verkligen sönderanalyseras är ju ganska bra. För det är okej, det här är ett rött hjärta, det är väl liksom bra. Å andra sidan så kan det ju lätt bli så här, men det var 4 hjärtan igår, nu är det 3 idag.
Ja, precis. Ja, vi har ju en liten tendens att överanalysera saker och ting, det har vi. Men vi behöver den.
För att vilket är ju en paradox då, att vi kan inte bedöma någonting och samtidigt analyserar vi det.
Nej, men vi behöver den, för text är ju ändå svårare, framförallt om du har väldigt få tecken. Så jag förstår ju anledningen, det är användbart. Men vi är rätt dåliga på det, vi kan liksom inte läsa av på riktigt samma sätt. Vi kan se tecken och så försöker vi analysera vad betyder det här egentligen. Mm. Och det är klart, ja, men det finns ju en vetenskap helt enkelt om beteenden, etologi. Och en etolog kan ju gå in och definitivt se mänskliga beteenden också. Vad gör vi för någonting? Ja, men det är klart att vi kanske sträcker på oss lite mer eller kanske rör vi håret och så vidare. Och vi har en massa signaler, men vi är rätt dåliga på att läsa dem. Rent allmänt är vi rätt dåliga faktiskt på att läsa signaler. Sen i djurvärlden så finns det ytterligare ett par dimensioner. Jag menar, där finns ju hela den här luktbiten också. Som vi nästan har tappat.
Men har vi tappat den eller har vi den fortfarande?
Det är så här, och det här är ett kul forskningsfält det här. Vi tänker en spårhund, tänker att det är fantastiskt vad den här hunden är skicklig på att spåra saker och ting. Faktum är att, ja, det är klart hunden är bättre än oss, betydligt bättre. Men vi är inte jättedåliga. Det är vi verkligen inte. Det är bara att vårt problem är ett, att vår näsa befinner sig på typ 1,6 meter över marken. Tänk och några decimeter. Ja. Där finns inte så mycket lukter. Utan lukterna är ju oftast i anslutning till ytor. Så nere vid marken och på andra personer, där har du ju lukter. Men ett par meter ifrån så är ju lukterna mycket, mycket svagare. Mm. Och det här gör ju att vi lär oss inte, vi använder inte, vi tränar inte tillräckligt mycket vårt luktsinne. Vi gör det ju nästan bara när vi äter, lagar mat eller när det är väldigt, väldigt starka lukter. Mm. Det är otroligt sällan vi går och sniffar någon i skrevet eller armhålan liksom.
Väldigt sällan.
Det skulle ju inte vara socialt accepterat på ett annat sätt. Samtidigt är det ju exakt det som hundar gör och kan läsa av liksom, vad har vi för intresse här, hur funkar det här?
Ja, men alla som har hund vet ju liksom hur man tänker på, gud, undrar hur mycket information de får om den här hunden som var kissad här för liksom.
Ja, troligen rätt mycket.
Antagligen rätt mycket liksom. Men dessa feromoner, jag menar, vi har vetat liksom myror, de har ju doftspår mellan stacken och maten, det är ju det de jobbar med. Jag vet att jag är biodlare och där kan, det måste man tänka sig för innan man går till bina. Man går ut till krupan mitt på dagen för att det ska vara så få bi som möjligt. Men om man kommer dit och är liksom stressad, det blir skitdåligt.
Det gör det, vad spännande. Ja,
ja, eller man får inte vara för svettig, man får inte, alltså det blir en annan stämning. Och för i bikupan så hör du ju hur de mår. Du hör ju liksom ett svagt surrande som är zzz, hela tiden i bakgrunden. Eller så, zzz, låter ju verkligen som sån grästrimmer. Så om man ställt sig fel så är det problem. Och så fort, om man skulle liksom, man får vara jätteförsiktig. Men en kupa har ju 40 till 60,000 bin, så man kan tänka det är skitsamma med en. Men man får verkligen vara försiktig med det. För att om det är så att man åker trycka till en, och då släpper den ut ett liksom alarmferomon som gör att hela kupan blir liksom arg. Så det är liksom min närmaste kontakt med att jag behöver hela tiden förhålla mig till det. Så att jag liksom inte rusar dit och ska kolla. Utan för det blir...
Ja. Och, jag menar, och så funkar det ju. Och här har vi ju... Många djur använder ju feromoner. Det vill säga kemiska substanser som en individ släpper ut och som andra reagerar på. Då finns det ju könsferomoner också. Som just används för att signalera intresse. Och här är det allra starkaste, det är just insekter. Vissa fjärilsarter, där kan ju en hane kan ju känna feromoner på upp till en kilometer iväg från en hona. Och kan liksom hitta honan med hjälp av de här feromonerna och liksom bara styra dit. Det är helt fantastiskt. Så ju större antenner de här fjärilshanarna har, desto mer förlitar de sig på feromoner. Så spinnare framförallt, sådana här nattfjärilar, de har jättestora antenner. Jobbar jättemycket med feromoner. Och då kommer ju frågan, har vi det då? Och det är ju en sån här fråga som vetenskapen har ältat i hundratals år. Mm. Och just nu så är nog, det finns ingen konsensus, utan just nu så är man nog avvaktande negativ till om vi påverkas av feromoner.
För jag har läst olika studier och du skrev något i någon av dina böcker. Men någon handlade om att folk som satt i ett väntrum och där man preppade olika stolar och sånt. Och då när man tillförde ett visst könsferomon, då var det plötsligt fler kvinnor som satt sig på de stolarna utan att riktigt veta varför. Och sen finns det den studien som jag vet fick ganska mycket uppmärksamhet för några år sedan. Och det handlade ju om kvinnor som fick dofta på t-shirts från olika män, va?
Precis.
Mm. Men jag vet inte riktigt, jag trodde nog att det var lite mer att man hade någon slags konsensus på området. Men...
Nej, det skulle jag inte säga, utan jag skulle fortfarande säga att det är viss skepticism, minst sagt, i fältet. Det finns en handfull studier, men svårt att skilja på om det är en lukt som vi reagerar på eller om det verkligen är ett feromon som verkligen överför den här signalen. Har alla det? Påverkas det av till exempel p-piller? Så det är otroligt mycket, det är många faktorer i det här som gör det väldigt, väldigt svårbeforskat.
Men feromoner, är inte alla feromoner doftferomoner? Det hade jag fått för mig.
Nej, utan feromoner är ett annat system. Så vi har ju ett luktepitel in i vår näsa. Bakom det sitter något som heter Jacobsens organ. Och det är det som hanterar feromoner. Till exempel hos grisar, där är det ju jättetydligt. Här finns det ju androstenon och androstenol som galtar ger ifrån sig och som suggor reagerar på. Har vi ett Jacobsens organ? Oftast inte, utan det är tillbakabildat hos de flesta människor. Ibland, vissa människor har det, men om det har funktion är fortfarande osäkert. Så det här är någonting som vi har inte haft sen vi reste på oss. Ja. Och går och luktar längs marken, så har detta tillbakabildats helt enkelt.
Ja, vad intressant. Jag trodde nog alltid att det ändå fanns liksom en doft, om vi kunde känna den doften eller inte. Men då kan det, liksom, det är ytterligare liksom en dimension, en signal.
Ja, och det kan ju i viss utsträckning kan vi se det här som hårklyverier. Är det som så att vi reagerar på ett visst luktämne på ett sätt som i viss utsträckning är könsbundet? Ja, men då är det ju feromonliknande effekt i alla fall. Men är det verkligen feromoner? Väldigt svårt att säga. Så att forskningen det är lite fluffigt där fortfarande. Det finns mer att utforska, det kan man ju lugnt säga. Men det är svårt också, väldigt, väldigt svårt. Och ger mycket kritik varje gång det kommer ut en artikel om det.
Och det är väl, får väl kritik då, kan tänka mig. För de studier jag hittat, de är relativt små grupper. Du refererar till några grupper i din bok. Men du gör det också på liksom att säga, du tycker att det är lite cringe-igt. Eftersom de är så här 25 man och sånt.
Ja, nej, det behövs jättestora studier för att vi verkligen ska förstå det här. Och det är dyrt. Och sen kommer det in en massa andra aspekter här som är svåra att förstå. Jag menar, återigen, det finns... Jag menar, kvinnor har en månadscykel som garanterat kommer påverka. Män är jämnare i hormonnivåerna. Mm. När äter vi? Hur går det till? Så, otroligt många faktorer.
Men kärlek då? Vad är kärlek ur ett kemiskt perspektiv?
Har vi lämnat förälskelsestadiet nu?
Jag tror att vi älskar förälskelsestadiet, utan nu är vi inne på kärleken här.
Ja. Och här är ju första komplikationen är att vi har inget speciellt bra ord för det här. Utan kärlek är ju ett övergripande ord som inkluderar alla de här olika faserna. Men man använder det ofta som ett namn på den här tredje fasen. Och vad är det här då? Jo, men det är den här lite mer lågmälda attraktionen. Här får det plats en handfull personer, kanske ett par dussin personer till och med. Och det är ju alla de här personerna som du... Kan man sitta jämte varandra och i princip bara tycka att det här var ganska skönt. Det är ju partner, barn, föräldrar, riktigt nära vänner. Den här gruppen räknar vi in i den här fasen, skulle man kunna kalla det för. Så att här, mycket, mycket mer lågmäld attraktion. Men samtidigt en attraktion och en tillhörighet som är jätteviktig.
Men och när du säger lågmäld attraktion, innebär det att den här liksom lusten inte finns där eller att den är lägre? För det känns ju som det finns.
Nej, den kan mycket väl vara jättestark. Men ja. Du är inte förälskad längre. Det är det som är den stora grejen. Du börjar se fel, men sen kanske du tycker att ja, men de här felen är helt okej. Men, ja. Men du börjar liksom observera andra saker. Din partner är inte 100% av din uppmärksamhet längre.
Nej, men jag tänker, du sa, vi pratade om att det kan rymmas ett dussintal personer här. Jag tänkte, det var intressant att du liksom lägger in det i kärleksbegreppet. För det kan man ju verkligen känna, att sitta en till någon och bara vara supernöjd.
Ja, men precis. Det är otroligt viktigt. Men den här fasen kräver ju också ganska mycket arbete. Nu gäller det att man pratar, att man gör saker ihop, att man fortsätter uppleva att man har sex, eller åtminstone nära varandra, att man känner på varandra. För fysisk beröring är viktig för den här långvariga relationen, i alla fall alltså mellan partners. Men återigen, det får ju plats, som jag säger, vänner också. De här. Det är lite samma system, bara lite olika styrka på det.
Just det, för en del människor vill man ju ta på. Alltså det är vissa människor tycker man om att krama eller klappa på. Liksom så här. Alltså det finns också där den fysiska dimensionen, även om det inte behöver ha en sexuell dimension i den. Men det går väl tillbaka då till det här oxytocinet och välbehaget man har. Och jag ska för övrigt säga att min svärmor har alltid haft en definition på den där kärleken där man ska söka efter, som handlar om att hitta någon som det känns som det är helt rofyllt att vara med.
Exakt, det var en otroligt bra definition.
Ja, för då är det inte så här, undrar vad den personen är nu, eller att det känns lite spattigt eller stissigt eller man vet inte, utan känns det bara liksom, ja, vad den personen gör det är säkert jättebra. Det finns också en ro om inte personen är närvarande som är väldigt fin, liksom den definitionen.
Precis, och du är inte stressad på samma sätt. Så alltså, det här är en, och det här är, det är ju intressant, varför har vi den här fasen då? Ja, den är inte unik, men man brukar säga att ungefär 3% av alla däggdjur kommer in i den här tredje fasen. Så alla däggdjur har lust och de har en förälskelsefas, som vi kan kalla för det. Men den här sista tredje, kärlek, långvarig vänskap, långvarig kärlek, den är det bara några få procent som har. Mm. Och varför har vi den då? Jo, rimligtvis för att vår avkomma är så otroligt hjälplös. Det är ju, jag menar, ett nyfött barn kan inte göra någonting. Och jag menar, när skulle ett barn i teorin kunna klara sig relativt väl själv? Jag menar, det är många år fram. Så här finns det ju rimligtvis en evolutionär fördel, är att man åtminstone är två som tar hand om ett barn.
Just det, men precis. För vildsvinshonan behöver ju aldrig han, han kan ju dra direkt, och det gör han väl ungefär också.
Ja, absolut. Och det är det normala. Ja. Så det här gör ju att det är ju ganska svårbeforskat. Man har hittat en präriesork som har livslånga monogama förhållanden, som har forskat ganska mycket på. Och har lärt oss en del hur det här funkar och vilka signalsubstanser vi har att göra med. Och det är mycket riktigt som du säger, oxytocin, som är en väldigt viktig signalsubstans. Men också en som heter vasopressin. Så åtminstone hos sorkarna så är oxytocin är den som honan i huvudsak reagerar på, medan vasopressin är motsvarande som hanarna reagerar på. Och har vi båda de här? Ja, det har vi. Absolut. Oxytocin, tveklöst, jätteviktig. Den viktigaste egenskapen hos oxytocin för mänskligheten, det är ju att den sätter igång förlossningar. Det är den substans som gör att förlossningen kommer igång. Och det är också den substans som gör att amningen kommer igång. Och den substansen gör också att mamma och barn knyter an till varandra. Och så jobbar alla däggdjur. Så det här är superviktigt. Du måste ju få en anknytning mellan mamma och barn. Men sen verkar hos oss då 3% av andra däggdjur. Där har den här oxytocin en verkan mellan vuxna individer också. Och det är rätt sällsynt.
Just det, det är ju verkligen en livsgivande och livsuppehållande i absolut alla dimensioner på något sätt. Liksom. Ja.
Påverkas vi på samma sätt av vasopressin som sorkarna gör? Svårt att säga. Det är ungefär där forskningsläget är idag. Det finns en del studier som visar på att vi verkar påverkas på ett liknande sätt. Där vasopressin är viktig då för hur män agerar till att ta hand om sina barn helt enkelt. Och den här alterna varierar ju väldigt mycket. Nu kan man inte bara säga att jag är ledsen, jag har låga vasopressinhalter så jag drar. Men det verkar finnas en viss korrelation ändå, hur de omhändertagande män är.
Men det måste ju vara svårt att forska, tänker jag, bara på att det faktum att vi lever i ett patriarkalt och ojämställt samhälle. Att liksom, det räcker med att det är fotbolls-VM så är många som glömmer bort att de har barn. Alltså vi har ju inte det där med, vi har ju pappaledighet och sånt. Det borde man kanske, det måste vara där man måste inskjuta sin forskning på. Att...
Precis, så Sverige är ett land där det sker mycket forskning just på det här. Filippinerna är ett annat land där många män är hemma och tar hand om barn också. Så att det finns några ställen där det finns mycket forskning.
Mm. Men klingar oxytocinet av? För att vi har ju livslång kärlek då. Men...
Ja, svår fråga. En del forskare hävdar att det ligger på någon 7-8 års basis ungefär det här. Mm. Så att människan, och de hävdar att människan då skulle vara seriellt monogam. Det hade varit vårt naturliga tillstånd. Vilket givetvis ur ett evolutionärt perspektiv är ganska gynnsamt om du får flera olika genblandningar.
Man pratar ju om sjuårskriser, va? Är det inte det man pratar om äktenskap?
Precis. Så att, och då har man velat koppla ihop de här. Svårt att säga om det är så. Jag skulle inte säga att det finns konsensus här heller. Men det är en hypotes som framförs som är lite spännande.
För dopaminet, det klingar väl inte av, va? Men du blir inte lika mottaglig mot det, sa du?
Alltså, det är ju ditt belöningssystem är ju kvar, men vad gäller just den här personen så har du testat allting. Då är det svårt att få ytterligare belöning där, och då är du inte förälskad längre. Och jag menar, vi kommer inte vara förälskade i samma person hela livet, absolut inte. Det händer inte. Däremot kan man känna väldigt stark kärlek, men det är ju det här tredje systemet istället. Och de blandar vi samman.
Då funkar ju oxytocinet annorlunda på så sätt då, att det klingar inte av på det sättet.
Inte på samma sätt, men det måste ju upprätthållas. Till exempel fysisk kontakt, sex är ju oerhört effektivt att ge oss ny boost av oxytocin. Inte enkom liksom, utan det är ju bara att göra saker ihop. Det är viktigt.
Ja, men verkligen de här gamla människorna man ser som går tillsammans och som har ett samtal som aldrig slutar på något sätt. Klappa lite snällt på varandra liksom. Det är som det är inte att de har knullat hela tiden, utan det är snarare som att de har klappat.
Ja, men absolut. Och det är också en viktig del. Man har försökt koppla ihop till och med massage och liknande med oxytocin. Och visst, det verkar frigöras mängder. Men sen samtidigt, man kan ju inte bara ta ett annat exempel. Det är ju... Visst är det skönt att få en kram, men du vill ju inte ha en kram från en okänd människa. För det skulle vara oerhört obehagligt att bara någon, om man inte är beredd på det och inte vill ha en kram. Däremot så om man har den här oxytocinrelationen, ja, men då är en kram fantastiskt. Det görs massor med oxytocin och det är jättehärligt.
Jag pratade med någon människa som var ensam och man hade ändå möjligheter att liksom köpa tjänster. Så han gick till, han skrev en period, jag gick väldigt mycket till liksom massage och till kiropraktor och alltså naprapater. För att jag behövde någon som liksom tog på mig och därmed visste jag att jag levde. Och det var inte något sexuellt överhuvudtaget i det, men det var liksom väldigt, han hade koll på liksom att han behövde få sin oxytocindos.
Ja, och jag menar det är ju onekligen så att vi underskattar lite grann hur viktig hudkontakt är. Att man tar på oss. Det är en väldigt speciell känsla.
Det finns till och med en term för det som heter hudhunger.
Ja, det är just det.
Och den som vill förstå mer om kopplingen mellan beröring och hur det faktiskt kan bidra till att stärka relation eller bibehållande ska lyssna på avsnitt 72 om just detta fenomen hudhunger. Vi pratar också om det, hur att upprätthålla kärleken rent kemiskt. Det är ju den där klappen och det är det där snälla och det är liksom det. Men kan man också då märka när kärleken tar slut rent kemiskt? Skulle man kunna mäta det?
Alltså det finns ju inget enkelt sätt att mäta det. Och jag menar, det är viktigt att konstatera att alla de här signalsubstanserna vi pratar om det är hormoner eller om det är neurotransmittorer, dels är det som är hjärnan är svårt att mäta såklart. Och hormoner är ganska lätta att mäta. Men samtidigt, vad är det man ska mäta? Och som vi sa till det, de här varierar ju. De varierar över dagen och genom livet. Vad skulle det här betyda? Så du kan liksom inte ta ett lackmuspapper och nu är relationen slut. Och det är ju mellan två personer. Men du kan ju fortfarande uppleva liknande känslor men gentemot andra ämnen. Man kan ju få en oerhört stark belöning av andra saker man gör som man tycker är spännande. Vad vet jag. Du kanske vill hoppa fallskärm, det skulle ju så att du får helt galna signalsubstansnivåer.
Ja, och sen tänker jag så när du har gjort den inledande så där kemiska definitionen av kärlek, att det kan röra sig om dussintals personer och att det handlar om folk som någonting man har en samhörighet eller med svärmors beteckning då, att det infyller sig som liksom ett lugn, en ro. Och då förstår man ju också mer av den här att det övergår från kärlek till ett kamratskap. För det kan man höra människor som liksom har varit gifta längre och sen vi det ett kamratskap. Eller jag har vänner som vars föräldrar har liksom skilt sig för 20 år sedan. Liksom, men de gör allting ihop.
Ja,
de flyttade isär i början för då var det någon slags... som nästan man skulle kunna beskriva som en slags allergi när man retar sig på folk, på en annan människa. Och sen så kom de på sig, de dyker liksom alltid upp som det par de alltid varit och faller varandra liksom i meningarna. Och där finns verkligen en oerhört stark liksom, kamratskap som är jättefin.
Ja, för samtidigt som vi söker nyhet hela tiden så njuter vi ju också av det kända, säkra. Och alla människor är olika. Vissa har ett väldigt stort behov av äventyr medan andra har ett väldigt stort behov av trygghet och säkerhet. Men alla har ju någon, vi är ju på samma skala allihopa. Det här är ju olika aspekter. Det här vi kallar kärlek med olika faser, det är ju helt olika aspekter av detta.
Vi pratar ju ibland om att det, liksom, det var när man träffar någon eller man är tillsammans med någon länge, men det är rätt kemi eller kemin stämmer eller sådär. Jag vet att det har gjorts försök med att skapa datingtjänster som ju i grund och botten bygger på våra individuella kemiska nivåer. Och så vill man då hitta någon liknande kemisk nivå. Liksom. Men vad säger du som kemist om det?
Det är ju ganska roligt och det är ju en forskare som heter Helen Fisher som har gjort mycket av den forskningen. Och hon är antropolog i USA. Och de gjorde ju en, vad heter det? Jag tror det heter Chemistry.
Ja, jag tror det också heter, jag tror den heter Chemistry.com eller något.
Ja, jag tror det också. Och vad hon gjorde, hennes tes var att vi människor styrs av fyra signalsubstanser. Så dopamin och testosteron, serotonin och rimligtvis oxytocin. De fyra, sen liksom har vi olika mycket av de här. och att vi då skulle vara olika personlighetstyper. Och det här måste man ju ta med en hel hink med salt liksom. För att det är klart att alla sätt att ordna människor på det här viset, det är väldigt grovhugget. Väldigt, väldigt grovhugget. Men hon gjorde det i alla fall. Och sen kunde hon såklart inte mäta, utan hon gjorde en enkät som då skulle på något sätt säga att ja, men du verkar vara mycket dopaminstyrd. Och sen fick hon tillgång till, jag tror det var 30 000 människor som använde det här. Så det är ganska mycket statistik. Det här var ju lite spännande. Så om man då grovt ska indela, så verkar som de som hon tycker var dopaminstyrda, hon kallar dem för äventyrare, de letar efter andra äventyrare. Det kanske inte är helt orimligt att tänka sig. Om du är väldigt äventyrlig, så kanske du inte vill vara ihop med en person som verkligen bara vill vara hemma. Det blir jättejobbigt.
Ja, det är de här gränslanderna liksom. Men man pratar ju om liksom sangviniker, söker sig till sangviniker, och det var väl också någonting hon kunde slå fast. För att, och där tänker jag också på den där gamla, jag är liksom fascinerad som du hör av de här gamla ordspråken eller råden som är så oerhört icke-kemiska, men som plötsligt dyker upp liksom. Det finns en parallell i det här, att jag har också fått lära mig av någon klok äldre människa att liksom, men man ska se till att man är tillsammans med någon som har ungefär samma tempo.
Ja, ja, men och det är ju klokt.
Ja, det är som att åka på semester med några kompisar som har andra tempon. Som att ligga och sover till 11, då har jag ju varit uppe i 6 timmar. Liksom.
Ja, precis, alltså,
det är jävla tråkigt. Alltså, och det kanske man kan översätta till några. Någonting har vi ju samma nivå av. Så det är så lätt att se kopplingen till det. Men det är också lätt att se att det här skulle ju verkligen kunna bli pseudovetenskap och kraftstenar. Och
det blir det ju väldigt, väldigt snabbt. Det är ju farligt nära. Så att man får inte dra för mycket slutsatser. Den slutsatsen som jag drar av den här, det är att om du nu har varit en äventyrare och bara dejtat, vad kallar hon den gruppen för? Bobyggare tror jag. Om du bara dejtat byggare under en lång tid och det här aldrig har funkat, ja, men vet du vad, då kanske det är värt att börja testa en äventyrare nästa gång. Det är ju mer på det perspektivet.
Ja, men precis, att reflektera över det. Jag pratade med en kompis som reflekterade. Hon hade bara dejtat killar som heter Johan eller Johannes.
Det är en intressant kriterium för dig.
Ja, och men när hon tittar på dem så gör de kanske lite olika städer och så liksom. Men de hade ju nog ungefär samma socioekonomiska bakgrund och så här. Och sen så gifte de sig med en kille som heter Johan från Västervik. Så det var allting toppen.
Vad härligt. Ja, kul. Jag tror man ska använda det på det sättet, med mycket stor försiktighet. Man ska inte lägga för mycket vetenskap i det, men definitivt så har vi egenskaper som vi söker efter. Vi pratar om de här checkboxarna, och det är ju inte alls orimligt att du som äventyrare faktiskt vill ha någon annan som också gillar att klättra i berg.
Nej, du kommer antagligen inte, om inte annat, att träffas i liksom på klättringscentret, så att det är väl också där. Tre böcker eller som inspirerat dig eller påverkat dig på det här området?
Ja, och då vill jag börja med den här professorn vi pratade om precis, Helen Fisher. Hon har skrivit en hel uppsjö med böcker på ämnet. Och de är ganska bra, ger någon form av grund i det här. Och jag skulle nog säga boken Why We Love är min rekommendation av hennes. Som en introduktion till vetenskapen runt kärlek.
Ja, men hon har ju precis som du en väldigt stark fot i verkligheten och liksom kan ta anekdoter. Och hon, jag menar, hela den här chemistry-diskussionen, det är på något sätt hon grundar i att hon flaggar egentligen för att det här är hittepå. Men det är ändå intressant, och det gör henne liksom...
Jag håller med. Och hon har ju gjort en hel del väldigt intressanta studier med MRI och liknande för att titta in i hjärnan. Vad händer hos folk som blir förälskade? Den är definitivt förankrad i vetenskap. Jag tycker hennes böcker är läsvärda. Men Why We Love. Min andra bok är en av mina absoluta favoritförfattare. En amerikansk journalist som heter Mary Roach. Hon skriver kanske de roligaste böckerna om vetenskap som jag någonsin har läst. Och här ska man läsa hennes bok om sex. Den heter helt enkelt Bonk. Hon har en hel del helt vansinniga böcker, men en enastående scen där hon och hennes man faktiskt får vara med i en sån här försök där man i en MRI, sån här magnetkamera, försöker att se vad händer egentligen när man har sex. Och det är ju fruktansvärt trångt och en miljö där som är allt annat än romantisk, och hon beskriver detta på ett sätt som är makalöst roligt.
Just det. Nej, men det kan man ju förstå. Då är det här en person med oerhört mycket självdistans. Det förstår man ju direkt.
Hon har skrivit enastående böcker om det mesta tokiga vetenskapliga ämnen. Packing for Mars är en annan av hennes böcker som helt enkelt går igenom att rymden är jättejobbig. Men den hör inte till det här temat, men en väldigt rolig bok det också. Sen är det så här, när man är på ämnet kärlek, då måste man även ta ett steg över till den skönlitterära sidan. Och då ska jag rekommendera en annan av mina favoritförfattare, Vikram Seth, och hans bok An Equal Music, som är kanske det vackraste som skrivits om kärlek. Han har ett språk som bara språket gör att man vill läsa böckerna. Så att den är häftig, liksom, hur funkar vi liksom när vi, vad händer? Och det är inte bara mellan människor, just i det här fallet är det även en förälskelse till musik som är intressant. Men det är en väldigt fin bok.
Mycket bra. Tack snälla för det. Som vanligt så kommer vi att länka till de här i beskrivningen till det här avsnittet. Och med det återstår bara för mig att säga tack för att du bidrog med dina perspektiv.
Tack så mycket.
Du har hört Ulf Ellervik som gav oss perspektiv på kåthetens, förälskelsen och kärlekens kemi. Nu undrar jag vem av dina vänner du tror skulle gilla dagens avsnitt. Någon som antingen är kåt, förälskad eller långsiktigt kär. Använd dela-knappen här i appen och skicka det här till dem och hjälp dem att läsa något nytt och få perspektiv på vad det är de upplever. Gillar du vad du hört tycker jag också att du ska passa på att ge podden 5-stjärnebetyg via Apple Podcast eller Spotify. Det tar bara då någon sekund för dig och du gör det här i appen och det hjälper ännu fler att hitta hit. Producerare för det här avsnittet var Andrea från SN. Klippningen stod Jens Back för och mixningen är som vanligt gjord av Stray Dog Studios. Nästa gång får du plussa på din allmänbildning på ett annat vis när vi ger dig perspektiv på ett annat aktuellt ämne. Vi hörs då.